Hej och välkommen till Protester i Ytsäter. Mitt namn är Staffan Öberg och jag är författare och läser även upp den här boken. Det är del 4 i en serie om Ytsäter, en deckarföljetong. Så det är lämpligt att man har läst del 1-3 först. Lägg märke till i början på kapitlet vilken tid det handlar om. Protester Ytsäter utspelar sig 7 år senare än del 1-3. Så nu ska jag läsa första kapitlet. Kapitel 1. Återbesök. 12 maj, 7 år efter trippelmordet. Åke besökte som vanligt Kalevert i sin kiosk. Han behövde komma ifrån ibland. Fru Granberg hade flyttat in hos honom och hon var inte lätt att tas med. Ville styra och ställa om allting. Åke funderade på om han gjort en miss. Hade han hoppat ur askan i elden? Den mördade frun Elisa var aska och fru Granberg var en eld. Hur skulle Åke kunna stå ut med ett jagande fruntimmer? Han ville egentligen vara en fri man och inte fast med en matriark. Varför hade han låtit henne flytta in? Hur har du det nu för tiden? Du ser trött ut, tyckte Kalevert. Kalevert hade fått ett ordentligt uppsving på sin kiosk 7 år tidigare i samband med alla morden. Men även han märkte så småningom av att bygden avfolkades. De var båda kritiska till utvecklingen av samhället. Där ute stannade en bil med ett skrik och vem öppnade dörren? Ett välbekant ansikte även om det var många år sedan. Den berömde journalisten Sven-Olof Buke från Aftonpressen visade upp sig. Har man sett på fan? Har vi fått storfrämmande? Undrade Åke. Ja, det ser inte bättre ut. Är det på nyheter och då tror han att det finns något här uppe. Det knackades på dörren och inrusade Sven-Olof som om det brann under fötterna på honom. Gå eftermiddag, grabbar. Här har ni er skribent igen. Har hänt något sen sist? Tänk att det redan är 7 år sedan. Buke åkte norrut många gånger under de 7 åren för han ägde en fiskestuga inte så många mil bort i Finnmarken väster om Kramfors. Där hade han själv, Åke och Kalevert haft en livlig festmiddag. Åtminstone hade den varit blöt för Sven-Olof och Åke. Kalevert var sparsammare med alkoholen. Sven-Olof kom ihåg den helgen som om det vore igår, trots att den varit blöt. Han hade aldrig varit med om något liknande som när man hittat resterna av ett lik nere vid sjöbotten, under en eka. Letar du efter nya ryskigheter att skriva om? Det skulle vi behöva. Här händer inget just nu, sa Åke. Men det var en ryskig grupp våldtäkt för någon månad sedan. Missade du den? Ja, det blev inte mitt bord. Någon annan tog nyheten före mig. Jag hoppades att det fanns något annat att bjuda på. Inte ens ett rejält slagsmål. Här är det Lugna gatan. Efter det står hejet. Jag får ibland en tystlåten gäst på besök. Han ger inte ifrån sig många ord. Så det är inte något att skriva om. Vi får hitta på något annat skumt, tyckte Kalevert. Hur länge blir du här? Åker du till stugan eller ska du hälsa på systrarna? Skrockade Åke. Det var allmänt bekant i byn att systrarna Vidin uppe i skogen passat på att ta för sig när Sven-Olof kommit på besök. Det passade honom att använda deras gård som utgångspunkt för att i hemlighet smyga fram till frågorens hus. Det hade varit en synnerligen lyckosam tillställning ur många synvinklar. Där sa du något. Har du en öl och något ätbart? Nu blev jag hungrig. Tror du att systrarna är hemma? De är säkert hemma, trodde Kalevert och satte fram en stor öl. Jag sätter på en pytt med stekt ägg och rödbetor. Det brukade du gilla förr i tiden. Frågan är bara om systrarna är intresserade. De har ju numera en dräng inhyst i lillstugan intill. Han hjälper väl dem med ett och annat och så betalar de kanske i natura som det heter, skrattade Åke så det bubblade. Nu får ni hålla tyst, sa Kalevert med bestämd röst. De kommer gående på vägen och undrar säkert vem som äger bilen. De kanske känner igen den. Ha, då kan du fråga om de vill ha besök, tyckte Åke. Det knackades åter på dörren. Systrarna Vedin var väl uppfostrade i den gamla andan och knackade alltid på innan de steg in. Kom in, sa Kalevert med myndig stämma. Åke blängde på honom och undrade varför han tog i. Det var ändå bara de där gamla tanterna. Hugo, dag på er. Det började blåsa upp så vi ville värma oss lite och dessutom såg vi en obekant bil utanför, sa Margareta stillsamt. Ingen av dem hade känt igen Sven Olof som satt med ryggen mot den. Åke flirade snett med ögonen och var nyfiken på deras reaktion när de skulle se den kände journalisten. Sven Olof vände sig om och fyrade av sitt bästa leende. Han ville visa sig från sin finaste sida för han hoppades få hälsa på och kanske även något mer, bara inte den där drängen satte krokben för honom. Nej, oj, är det du? Var det enda som kom ur Margareta. Men gullig dig, jag har undrat vart du försvann, snyftade Kristina lätt. Sven Olof kände sig efterlängtad och gav båda systrarna var sin ordentlig kram och tryckte till lite extra. Den där drängen hade tydligen inte vett att ta för sig så han fick ställa upp själv. Vår kändis journalist har kommit på besök och han undrar om ni vill ha fint främmande, sa Åke innan Sven Olof hunnit öppna munnen. Vill du komma och hälsa på oss? Vi kan bjuda på den där goda steken. Kommer du ihåg vad du åt? Undrade Margareta. Sven Olof kom ihåg både stek och hur väl omhändertagen han blev när han blöt och kall återvände från ett äventyr i skogen och spionage på fru Ågrens gård. Vi har en man boendes hos oss numera. Det är vår kusin Ernst som kommit hem från sina långa resor utomlands. Han behövde vila upp sig och vi äger en stuga på tomten som ändå bara står, sa Margareta. Du får gärna komma och hälsa på. Ernst håller sig ofta för sig själv i stugan, men han hjälper även till på gården som hyra för stugan. Ibland kommer han in och berättar om sina resor och får sig en matbit. Kanske trevligt pratsällskap för dig med, tyckte Kristina. Sven Olof sökte omväxling till att sitta ensam i sin egen stuga och hade därför bestämt sig för att hälsa på sina gamla vänner i Ytsäter. Han blev gärna bekant med en världsresenär som dessutom kunde ge upphov till ett intressant kåseri. Uppe hos systrarna Vedin blev Sven Olof direkt bekant med Ernst som var ute och klippte gräsmattan. På vissa ställen där gräset växte sig långt måste han först använda lien. Det var inga problem för honom att både slipa och slå. Han hade som ung innan han gav sig ut i världen jobbat på jordbruk med det mesta. Men snälla så gullig du är, kära kusin. Nu ska du få träffa den journalist vi pratade om för några dagar sedan. Det här är Sven-Olof Buke som skrev många artiklar om de hemska morden för 7 år sedan. Och det här är vår kusin Ernst som varit överallt i världen, sa Margareta. Hej Ernst, satt nere i kiosken hos Kalevert när systrarna kom in. Jag hade nöjet förra gången att utgå från den här gården och smyga mig på hos fru Ågren, där hela den där historien började med en våldtäkt, berättade Sven Olof och tog i hand. Ernst torkade av svetten och hälsade tillbaka. Han hade hört talas om den här journalisten som varit i händelsernas centrum och var nyfiken på hans synpunkter på det som hänt 7 år tidigare. När Ernst vid hemkomsten hörde talas om alla morden i Ytsäter blev han nyfiken. Han kände sig som en amatördetektiv och ville veta mer om det som ägt rum tidigare. Det var faktiskt den verkliga orsaken till att han tagit kontakt med sina kusiner och låtsades vara behjälplig med gården. Han höll emellertid hemligt om sitt eget lilla intresse. Kristina satte fram kaffe och bullar samt ett extra glas saft till Ernst som blivit törstig. Margareta och Kristina lovade att det skulle bli älgstek till middag och behövde förbereda maten. Sven Olof kontrade med att han ville bjuda på några flaskor rött. Du måste ju professionell synvinkel haft dina glansdagar under den där tiden. Det drog väl ut på tiden under minst 1 år om jag har hört rätt. Hur många dog egentligen? Frågade Ernst. Det var en hektisk tid och för min del mycket givande och för Kalevert med. Det har blivit sämre för honom numera, hörde jag. Jag får det till 7 döda med fru Granbergs son som hittades begravd långt uppe i bergen. Man hittade en skyldig, har jag läst. En gammal man. Låter lite konstigt. Var han kapabel till allt? En skogsmänniska som säkert klarade av ett och annat. Har du lätt känna folket i byn? Den skyldige var Åke Åkermans pappa. Och den sista som mördades var Åkes egen hustru. Det hände saker man knappt tror är sant. Den dagen glömmer jag aldrig och jag råkade hamna mitt i eländet. Fast det blev ett bra reportage. Som journalist vill man ju hitta ett skåp. Och det där blev mitt, berättade Sven-Olof. Ernst fortsatte fråga och Sven-Olof berättade villigt. För säkerhets skull bjöd Ernst på en fin konjak för att smörja viljan att berätta allt. Sven-Olof var ofta en pratsam person och nu hade han sällskap av någon som villigt lyssnade på hans historia. Ernst förstod att den här journalisten satt inne med mer information än han släppt ifrån sig tidigare. Allt gick säkert inte att trycka. Bland annat det äventyrliga historien om den unge grabben och hans humör fascinerade Ernst. Hade han verkligen bränt ihjäl sig? Det måste ha varit enkelt att kontrollera med DNA, vilket ingen hade brytt sig om, så vitt Sven-Olof kände till. Ernst gick inte längre in i de diskussionerna när han inte ville att det skulle pratas om hans funderingar. Han tänkte ta det lugnt med sina teorier och bara i förbifarten ta in olika erfarenheter. Det vore säkrast för Ernst hälsa att han tog det lugnt. Det fanns starka krafter där ute som inte såg med blidhet på om man snokar för mycket i gamla avslutade historier. Han borde låta gammalt vara utagera. Vad trevligt, bjuder du på konjak? Får man smaka lite? Frågade Margareta så snart kunde bjuda på en välsmakande stek. Självklart, har du 2 glas till så kan jag servera damerna. Vi ska även värdinnorna i sällskapet få smaka, sa Ernst. Efter en stund satt alla 4 i solskenet och hade mycket trevligt umgänge. Margareta blinkade lite extra mot Sven-Olof som förstod inviten och tänkte att det säkert skulle bli några mysiga dagar i utsätten. Trevlig kusin hade de också boende i lillstugan. Slut!